den 22 januari 1995. 50 år sedan Auschwitz, koncentrationslägret under andra världskriget, befriades. Vi hör också den så kallade andra generationen, vad de upplever idag. Och det tredje avsnittet, det är från Budapest.
På fredag är det 50 år sedan sovjetiska trupper nådde fram för att befria Auschwitz i Polen. Förintelselägret där man senare skulle inse att 1,5 miljon människor dött. 90% av dem var judar. Den nazistiska förintelsen blev totalt 6 miljoner judars död. Den var väl planerad och förberedd, och besluten om hur det som kallades den slutliga lösningen skulle genomföras togs i en av Berlins fashionablaste förorter.
Det är i år 50 år sedan andra världskriget tog slut, och det är på någon vecka när 50 år sedan de första tyska förintelselägren befriades. Och jag tar S-bahn, pendeltåget, från Berlin söderut. Efter 20 minuter kliver jag av vid Wannsee, som är ett slags Berlins Djursholm, och promenerar en halvtimme längs vattnet förbi de förnäma villorna, roddföreningen och småbåtarna som ligger uppdragna under presenningar. Och där, välbevakad, omgiven av tallar och plataner, ligger den magnifika byggnaden där 15 nazistkoryféer den 20 januari 1942 satt och diskuterade hur de effektivast och bäst skulle kunna genomföra judeutrotningen. Judehatet fanns sedan länge i de tyska nazisternas partiprogram, och Hitlers order att de skulle förföljas, deporteras och utrotas ur det tyska riket fanns också. Massmördandet var redan i full gång. Men det gick för långsamt. Det var illa organiserat. Hela Europa skulle befrias från judar. Och riksmarskalken Hermann Göring hade 1941 gett polisgeneralen Reinhard Heydrich i uppdrag att ordna med den slutliga lösningen av judefrågan, som det hette. Och det var därför de 15 ledande nazisterna möttes här i paradvillan en januaridag med anslutande frukost, står det i inbjudan. Det var Wannsee-konferensen som drog upp riktlinjerna, som organiserade och systematiserade tågtransporter och utrotningsmetoder. Nästan 6 miljoner människor kom att förintas i koncentrations- och dödslägren. Wannsee-villan är nu ett museum som i detalj berättar om konferensen och fasorna den åstadkom. Det knarrar i parketten i det stora konferensrummet. De 15 mötesdeltagarna hade en strålande utsikt genom de höga fönstren ut över vattnet. På den ena långväggen hänger det bilder och korta levnadshistorier över dem alla. 14 är med säkerhet döda idag. Mötesordföranden Heydrich blev själv några månader senare mördad i Prag av tjeckoslovakiska motståndsmän. Adolf Eichmann fångades in i Argentina av den israeliska underrättelsetjänsten och dömdes och hängdes i Israel 1962. Men en av de 15 kan fortfarande vara vid liv, berättar Gerhard Schönberner, som förestår museet.
Gestapo Müller, der immerhin ein nun gut, ein Polizeiprofi, der hat das muss auch ein guter Polizist muss imstande sein, das zu machen. Er hat also eine Leiche hinterlassen mit seinen Papieren, und alle Leute haben gesagt, der ist also 45 umgekommen in Kämpfen mit den Russen.
Den 15:e konferensdeltagaren, som idag sannolikt lever någonstans i Latinamerika, är Gestapo Müller. Polischefen Müller från Gestapo, Hitlers statspolis, berättar Gerhard Schönberner. Först såg det ut som om även han hade omkommit i striderna mot ryssarna. Man hittade nämligen ett vanställt lik och en del papper som visade att den döde var Müller. Men långt senare kom man att undersöka likets tandstatus och då framgick det att den omkomne inte kan ha varit Müller. Nu har jag sett i latinamerikanska tidningar att Müller tydligen lyckades fly över USA till Latinamerika. Förmodligen med hjälp av det så kallade Vatikanspåret, den hemliga katolska organisationen som hjälpte jagade nazister. Gerhard Schönberner är en vänlig man, drygt 60 år gammal. Han växte upp i en liten industristad i det tidigare Tyskland, nuvarande Polen, där hans far var protestantisk präst och han har i stort sett hela sitt liv varit engagerad i och forskat i nazismens brott. Något som han präglades av redan som barn. Han var 14 när han fick hjälpa till att sköta om den ryska arméns hästar på väg mot Berlin.
Als die Front über uns wegging, gab es ja noch Kämpfe und es kamen deutsche Tiefflieger, die zum Beispiel unser Haus beschossen und so weiter. Und wir saßen mit den Russen.
Det tyska jagdflyget attackerade min hemstad och sköt också mot vårt hus, berättar Gerhard Schönberner. Vi satt där tillsammans med ryssarna. De blev sårade och jag blev sårad. Men den ryska sanitetspersonalen tog först hand om mig. Gerhard Schönberner vet en del om det kontroversiella att i efterkrigstidens Tyskland påminna sina landsmän om nazister och förintelse. 1960 var han student och byggde tillsammans med andra engagerade kamrater upp en utställning i Västberlins kongresshall som berättade om den tyska judeutrotningen. Borgmästaren i Berlin var socialdemokrat och utställningen finansierades med skattemedel. Men en morgon när studenterna kom till utställningshallen för att göra klart det sista så hade målare med svart färg målat över en hel vägg. Det hade funnits ett montage med tidningsrubriker om dödslägren. Montaget fick inte visas. Men det är snart 35 år sedan och Wannsee-museet är inte lika kontroversiellt, även om man aldrig kan vara säker. Ingångarna är alltid låsta och öppnas bara efter en ringsignal. Det finns övervakningskameror och larm överallt. I fönstren är det pansarglas och den israeliska ambassaden har lärt personalen hur man ska hantera misstänkta brevbomber. Det har kommit hotelsebrev också från Sverige.
Aus Schweden stammt der Brief von irgendwelchen Neonazis, ein ziemlich ekelhafter Brief, den ich bekommen habe und der ist adressiert auf dem Kuvert to the occupiers of the Wannsee Villa.
Ett brev från Sverige är ganska äckligt, säger Gerhard Schönberner. Det är någon svensk nynazist som har skrivit det. Och det är adresserat till de som ockuperat villan i Wannsee. Det finns alltså extremister som fortfarande betecknar villan som ett betydande säte för nazistgeneralen Heydrich. Och anser att vi befinner oss så att säga illegalt här. Har de den inställningen så är kanske risken mindre för att de saboterar villan. Lär han. Det skrevs ett mötesprotokoll under Wannsee-konferensen och ett exemplar av protokollet finns kvar i konferenssalen på det stora bordet i mitten under en glasskiva. På protokollets tredje sida står det på två rader. Målsättningen var att på lagligt sätt rensa de tyska områdena från judar. På protokollets femte sida talar man om den slutliga lösningen av den europeiska judefrågan och säger att det handlar om sammanlagt 11 miljoner judar i Europa. Bland annat 8000 i Sverige, 2300 i Finland. Estland finns också med på protokollets förteckning över länder i Europa där det fanns judar. Men Estland noteras i förteckningen som judefritt. Alla judar där har nämligen redan mördats i januari 1942. De har skjutits ihjäl. Det var en alltför långsam och ineffektiv metod. Och just det blev en av de viktigaste anledningarna till Wannsee-konferensen. Här kunde man resonera sig fram till större effektivitet. Till exempel med hjälp av cyklon B, gas ur blåsyra. En skolklass med 17-åringar går runt i museet. De kommer från ett gymnasium i östra Berlin, det tidigare kommunistiska Berlin. Och jag frågar en flicka om hon överhuvudtaget kan fatta alla dessa grymheter. Nej, säger hon. Jag inser att detta har hänt, men jag kan inte begripa det.
Jag har där i en klass, när jag var 11, där var vi med klassen i en koncentrationslager det första gången. Und da muss ich sagen, also hatte ich danach 3 Monate, also wirklich 3 Monate konnte ich wirklich nicht schlafen und es war also ziemlich schlimm. Ich hatte da auch immer Albträume und damit zu leben war ziemlich krass. Also mit meinen Großeltern.
När jag war 11 år, säger den 17-åriga flickan, så åkte jag med min klass och tittade på ett av koncentrationslägren. Det var fasansfullt. Efteråt kunde jag inte sova på 3 månader. Jag hade mardrömmar och mådde dåligt länge. Jag har kunnat tala med mina föräldrar om det här, men aldrig med mina farföräldrar. Min farfar var med i kriget och han går fortfarande omkring och svärmar om det.
Vår Berlin-korrespondent Jan Mossander från Wannsee utanför Berlin. Platsen där metoderna för den systematiska förintelsen beslöts. Att de människor som överlevde förföljelsen, koncentrationslägren och förintelsen bär sina minnen och upplevelser med sig genom resten av sina liv är uppenbart. Men vad som i varje fall i Sverige inte har uppmärksammats förrän på senare år är den andra generationen. Överlevarnas barn och hur de har präglats av det arv de bär vidare, föräldrarnas smärtsamma historia och minnen. Willy Silberstein, journalist på Expressen, och Aviva Keller, journalist på Dagens Nyheter, tillhör båda den andra generationen. Willy Silbersteins föräldrar kom från Rumänien. Hans mor satt i koncentrationsläger, bland annat just i Auschwitz. Hans far var fångad i ett ryskt arbetsläger och de kom sen till Sverige efter kriget. Aviva Kellers föräldrar lyckades fly från Tyskland till Sverige 1939, strax före krigets utbrott. Båda har förlorat stora delar av sin släkt i utrotningslägren. Och för dem väcker inte 50-årsminnet av befrielsen ur Auschwitz i sig några särskilda minnen. För dem har andra världskriget alltid varit närvarande.
Det innebär att man får läsa en historia som man inte själv har upplevt. En sorg som man inte förstår vad den består i. Det innebär också att den historia som föräldrarna har upplevt, men tar hänsyn till den. Fast man inte riktigt förstår vad den är. Man vet att den är hemsk, men man vågar inte fråga om den heller. Man går och bär på någonting som andra inte har. Och det är det man måste söka rätt på.
Ja, just det här med att man går och bär på en sorg, det är nog det viktigaste för mig. Att det hela tiden, när jag växte upp, fanns någonting lite outtalat och även delvis uttalat. För mamma och pappa pratade ju en hel del i alla fall om det. Men det fanns alltid en sorg, ett vemod och en tomhet, även i bokstavlig bemärkelse. Att jag har aldrig träffat någon mor eller morfar eller farfar och inga släktingar alls. Men jag vet, när man gick i lekskolan på måndagarna så frågade man vad man har gjort. Alla lekarna att det hade varit hos mormor och morfar och sånt här. Det är bara ett exempel på hur man redan när man var väldigt liten väldigt konkret och påtagligt märkte av att det fanns en sorg med sin födseln.
Blir man speciell på något sätt? Vet man tidigt att man tillhör den andra generationen? När insåg du att det här hade en speciell innebörd? Det tror jag att jag gjorde först bara för några år sedan när mina barn påtalade för mig. När jag var liten tänkte jag inte på det. Det var liksom...
Jag visste inget annat.
Mina föräldrar, jag hade bara mina föräldrar här och min storebror. Några andra släktingar fanns inte.
Och jag försökte bli så svensk som möjligt.
Och tyckte inte det var något konstigt. Det är klart att det blev kulturkollisioner inom familjen och så.
Men det var först när mina egna barn tyckte att jag skulle ta itu med min judiska identitet, som jag förstod att jag hade något mer. Att det syntes det som jag inte själv visste.
Ja, för mig är det helt annorlunda. Jag skrev en artikel i Expressen i somras där jag skrev att jag, och jag tror många med mig, fick med sig andra världskriget i modersmjölken. Att jag kan inte komma ihåg att jag inte visste om detta, att det inte funnits där. Jag vet, jag har några sådana fragment. Jag var väldigt liten och låg hemma och var sjuk. Och jag hade sagt någonting om kriget, och då vet jag att min syster sa, men du får inte säga så, nu blir mamma ledsen. Så att, alltså långt tillbaka jag minns har det funnits med. Och jag tror att vi alla gick omkring och skonade varandra i min familj och säkert många andra. Jag och min syster, vi ville inte göra mamma och pappa upprörda. För vi visste att om vi började fråga om kriget, jag tror att de ville prata. Men de blev så upprörda att de började gråta, och jag vet att då skulle mamma drömma mer, mardrömmar på nätterna och kanske skrika än mer i sömnen och så vidare. Och de ville ju skona oss. För de tyckte det var synd om oss. Så att alla gick omkring och visade varandra förmodligen för stor hänsyn.
Mina föräldrar pratade inte så mycket om vad de har upplevt. De har dels inte suttit i koncentrationsläger utan lyckats ta sig till Sverige precis innan krigsutbrottet. Men det gick inte att fråga dem. För då kunde man få blickar som om, vet du inte det? Det här borde du veta. Ungefär som om man var född i kunskapen om vad de har upplevt. En annan sak har också varit det här att du ska vara stolt över att vara judinna. Men du ska inte berätta det för någon. Men vi skulle inte visa det därför att de var så rädda att vi kunde bli utsatta för något. Så att det blev en väldigt... de var väldigt rädda om oss. Att det skulle hända någonting. Ja. Vi skulle vara försiktiga när vi gick ut. Och vi skulle vara försiktiga när vi kom hem. Och jag vet väldigt få judiska kamrater som kan simma till exempel. För deras mamma ville inte släppa ut dem i vattnet. De kunde drunkna. Det var hela tiden en sån rädsla om oss. Och den var störande. Jag tycker att jag har haft mycket skuldkänsla. Men jag vet inte vad de beror på. Det är lätt för mig att känna skuld över allt möjligt. Men jag förstår inte varför. Och det tror jag har fått hemifrån. Det enda sättet man kan lindra det är genom att bli duktig. Att vara bra. Göra väl ifrån sig. Och framförallt vara lycklig. Inte ha några problem. Jag inte komma hem till dina föräldrar och ha problem. För då blir de väldigt olyckliga. Och det vill man ju inte att de ska bli, för det är de ju rädda. Så jag tror att det har varit en väldigt press på oss i andra generationer att lyckas i livet. Det är liksom, ja, det är den skulden vi måste betala för de som dog eller för de som mördades. Livet måste gå vidare, va? Och det ska vi stå för.
Känner du igen det?
Ja, till stor del gör jag det, va? Bara det faktum att vi som blev deras barn, vi skulle ju ersätta så mycket. Vi skulle ersätta alla släktingar och alla kära och alla minnen. Och det är klart att det blir en omöjlig press. Och på många sätt blir det också jobbigt. Även för andra generationen, det är klart.
Ja, vi var ju vuxna barn, men du ville, dina barn är ju små. Vad känner du inför nu den tredje generationen?
Jag tycker det är viktigt att, eller vi, det tycker jag även min fru, att deras judiska identitet inte har någon relief av att andra hatar judar, utan att visa på den positiva kraft som jag tycker att judendomen är, och att det är en glädje i judendomen, inte att vi är judar och att vi ska förbli judar för att andra vill att stoppa oss från det. Jag vill ge en positiv känsla på ett helt annat sätt. Sen är det väldigt svårt att veta hur mycket man ska berätta. Ibland tror jag att jag har berättat för mycket för min femårige son Benjamin. Min mamma dog i somras, och när vi då tog hand om hennes saker så hittade vi den sked som mamma hade när hon satt i Auschwitz och åt med. Och då tänkte jag mig så här, nu ska jag hem och visa henne för Benjamin. Men så insåg jag att nej, det får vänta. Va? Så att det är svårt att veta var man ska dra gränsen. För jag tycker det är oerhört viktigt att han får veta om mina föräldrars historia och det judiska folkets historia. Men man bör ju inse att en femåring är inte mogen att få veta alls för mycket, va? Så att det där är en väldigt svår balansgång som säkert kommer, man säkert kommer att göra fel i många gånger för sig.
Du och Viva har skrivit ganska mycket om hur man ska hantera det här, de här erfarenheterna och de problemen som man har fått genom att tillhöra den andra generationen. Vad är vägen ut, så att säga, eller att bli sams med sig själv och sitt arv?
Vägen ut
är ju för det första att försöka se
sin egen situation
och sin historia, ta reda på sin familjehistoria.
Försöka hitta andra
människor som har upplevt
samma sak.
Som kommer
ur samma ursprung, så att säga.
Och det behöver inte bara vara judar, det kan vara andra flyktingbarn.
Att prata, dela erfarenheter. Jaha, du känner så.
Ja, så känner jag också.
Har du gjort på det sättet?
Och är du speciellt
känslig för
att be om hjälp?
Ja, det är jag också.
Att man
inte tar på sig saker personligen.
Det är inte personliga
skulder,
så att säga, utan det är något som vi har gemensamt, som är generellt för oss. Och det visar ju också undersökningar att de här, vi är ungefär en dryg miljon andra generationer
i världen.
Och alla visar på samma symptom.
Om
man då kan känna
att
ja, det är inte bara jag som har det,
utan det beror på den här historien,
då är det lättare att bearbeta det.
Och vi måste försöka ta fram det
som kan ge oss ett rikare liv
med de här erfarenheterna.
Och
det kan jag tycka ibland när folk
klagar på saker
och säger att det här var det värsta jag varit med om. Och
tänker på en historia som min pappa berättade en gång. Han satt på ett flygplan
och en kvinna ville
byta plats med honom,
för han satt ytterst.
Och han sa
att det ville han inte,
för han ville gärna sitta ytterst.
Och hon blev oerhört upprörd över att han inte kunde vara artig och ge henne platsen.
Och då sa hon,
det var det värsta jag varit med om.
Och då
så sa han till henne att
då får jag gratulera för honom. Silverstein och Aviva Keller.
Musiken här är
en del av den tredje symfonin, The Symphony of Sorrowful Songs, av den polske kompositören Henryk Gorecki. God morgon världen, tar med nu
till Budapest,
där 50-årsminnet av befrielsen av Auschwitz högtidlighölls
i veckan
i vad som är Europas
största synagoga.
Till Budapest, till skillnad från andra centraleuropeiska städer, återvänder judar nu.
Efter ghetto, befrielsen 50 år tidigare av det judiska gettot i stadsdelen Pest, som är Budapest centrum på Donaus östra strand. I Budapest, till skillnad från i alla de andra europeiska städer där för andra världskriget den judiska närvaron var så stark, där kulturen tack vare den ambitiösa judiska medelklassen blommade, där Talmud trimmade intellekt höll debatten levande. Spåren av det ser jag jämt under mina resor i det centrala östra Europa, inte bara i de stora klassiska judiska städerna Vilnius, Warszawa och Wien, i Saloniki där judarna var fler än grekerna, i Berlin och i mycket mindre städer som i Timisoara i Rumänien och Presov i Slovakien och Lvov i Ukraina och naturligtvis i Sarajevo. Nazismen och Hitler härjade, deportationstågen gick till Auschwitz, förintelsen var ett faktum och som judiska städer var de efteråt alla döda. Från Vilnius till Saloniki och de nya städerna med judisk dynamik och kultur. När judar flytt över Atlanten blev istället New York och Hollywood och Miami med all deras kulturella kreativitet. I Budapest har efter andra världskriget judar det judiska och judendomen levt vidare. Hukande under den totalitära kommunismens år, skräckslagen en tid efter demokratins genombrott, ty den nya tidens vulgära, brutala nationalism, blev antisemitism ett politiskt tillhygge, ordet kosmopolit ett omskrivande skällsord för juden. Men den stora gula synagogan stod där, församlingen levde och var 80 000 personer stor, och renässansen kom, ty det är Budapest som nu ser en omvänd exodus. Judar återvände till stan. Michael Jordan är en av dem.
Frankly, my father wasn't too supportive of the idea when I first came here. His family left, first of all, because they left for two reasons. Primarily because of what happened to their family during World War II and Auschwitz. And secondly, because the communists then took my grandfather's business. So my father...
Den 26-årige Michael är ett normalt östeuropeiskt judiskt öde.
Mormor
var från Alexandria i Egypten.
Morfar från
Odessa vid Svarta havet. Otaliga släktingar skickades till Auschwitz.
Farfar
klarade sig, men kommunisterna konfiskerade och socialiserade hans fabrik. Pappan flydde från Ungern när chansen öppnade sig under revolten 1956.
Och familjen
lever i New Jersey.
Och pappan var emot att Michael,
en första generationens amerikan alltså, flyttade till Budapest. Men nu, säger Michael,
när jag
vandrar samma gator som pappa som tonåring vandrade, och nu när jag lär mig tala hans språk, som han aldrig lärde mig, då skapas ett speciellt band mellan oss. Nu står jag närmare min familj.
Hans språk,
där i den
formuleringen finns en nyckel till varför judarna, mot så många odds,
klarade sig något bättre i Budapest. Stan blev
inte Judenrein.
Språket Michael
syftade på var inte jiddisch.
Pappans språk var ungerska.
Judar
som från öster
vandrat in i Ungern
bosatte sig mera
än i andra centraleuropeiska länder
på landsbygden. Assimilationen var stor.
De tog sig i ungerska
namn. Det var ungerska
som var språket.
Och när Budapest, som ju var en av två huvudstäder i den österrikiska ungerska dubbelmonarkin, det sekelskiftet hade den snabbaste befolkningstillväxten av Europas alla städer, gick en gräns inom själva stan.
Buda med
kullarna på västra Donaustranden
var tyskt,
katolskt och konservativt.
Pest
på den platta östra stranden
var magyarskt
och judiskt,
radikalt och revolutionärt.
Judarna var fler än 20%. Deras rötter var slitstarka. En andra nyckel till varför de kunnat leva kvar är att de systematiska pogromerna under andra världskriget satte in senare i Ungern än i andra tyskdominerade länder. Inte förrän i mars 1944, när Hitlermakten gjort en kupp och pilkorsarna, de ungerska nazisterna, satt i regeringsställning. Och den tredje nyckeln är naturligtvis Raoul Wallenberg. Han personligen gömde 20 000 judar. Det anses att hans insatser räddade 100 000 liv och liv.
Reportage från Budapest, en stad dit judar alltså har börjat återvända.
Sjunga en liten stund tillsammans också, 10 minuter.
Mm.
Och sen så, ja, när man går på förberedelse, klär, byta om och så vidare, så spelar man sin föreställning.
Mm.
Man...
Jedenfalls das Verdeck, das im Regen schimmerte. Und wir haben dann, wurden dann diese Böschung heruntergetrieben in diesen LKW und wurden mit Schimpfworten in diesen Wagen hineingejagt.
Für Millionen Menschen Namen des Schreckens.
Neuengamme,
Bergen-Belsen,
Buchenwald,
Sachsenhausen und Ravensbrück. Mehr als 130.000 Frauen, Häftlinge der Gestapo aus der ganzen Welt, waren dort. Spurensuche einer ehemaligen politischen Gefangenen. Helga Luther, Lagernummer 24912. Zwangsarbeitern und Juden hatte sie geholfen. Dafür kam sie in Gestapohaft und ins KZ. Die gelernte Krankenschwester musste im Lager Typhus- und TB-Kranke pflegen. 20 Stunden am Tag und länger. In Ravensbrück machten SS-Ärzte an den Beinen polnischer Frauen medizinische Versuche. Sie simulierten Schnittwunden, infizierten die Beine und untersuchten die Wirkungsweise neuer Medikamente. Die Polinnen bezeichneten sich selbst als Versuchskaninchen. Helga Luther lernte die Frauen 1943 und 1944 kennen. Heimlich schlich sich die Krankenschwester nachts auf die Versuchsstation, machte den polnischen Frauen Essen und machte ihnen Mut. Jahre war Frau Luther nicht mehr hier. Ravensbrück gehörte zur ehemaligen DDR. Erst nach dem Fall der Mauer kam sie zurück.
Frau Luther, wir schauen jetzt noch mal unter dem 17.11.1943 in die Zugangsliste. 17.11.1943 abends. Wolf Helger, geborene Neumann. 24.10.23 geboren, politischer Häftling, Haftnummer 24.912.
Helga Wolf, der frühere Name von Frau Luther. Die Kommandozentrale des Lagers. In Ravensbrück wurden tausende Frauen inhaftiert, gequält und ermordet. Neben politischen Häftlingen auch viele Jüdinnen, Bibelforscherinnen, lesbische Frauen und sogenannte Asoziale. Mitten in den Wald baute man 1938 das Konzentrationslager. Bilddokumente aus der damaligen Zeit gibt es kaum.
Das hier ist eines der wenigen Originaldokumente, die erhalten geblieben sind. Es ist ein Schaualbum der SS. Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. In diesen historischen Fotos hat die SS das Lager und die Lagerbedingungen beschönigt.
Arbeiten und schlafen, meist in mehreren Schichten. Bis zu 6 Frauen teilten sich ein Bett. In einer solchen Holzbaracke lebten mehr als 500 Häftlinge.
Dies hier ist der Duschraum. Als ich mit den anderen Häftlingen von meinem Transport hier ankam, mussten wir unsere Zivilkleidung ablegen. Wir kamen dann in einen Raum, wo uns die Haare geschoren wurden. Nicht nur Kopf, sondern auch Schamhaare. Und danach bekamen wir unsere Häftlingskleidung. Und das war wohl das Schrecklichste, was im Lager passieren konnte. Als wir dann rausgingen, sahen wir dort den Appellplatz. Das hier ist der Appellplatz. Hier mussten die Frauen Appell stehen, morgens und abends. Und wenn Häftlinge entwichen waren oder nicht auffindbar waren, so musste man bis 12 bis 24 Stunden stehen. Und als das Lager später erweitert werden musste, dann musste man auch die große Lagerstraße zum Appell stehen benutzen. Rechts und links der großen Lagerstraße waren je 12 Wagenreihen. Es war halt zum Schluss bangig eng.
Zeitweise waren über 40.000 Frauen in Ravensbrück inhaftiert. Bilder aus der Effektenkammer. Kleidung von Toten wurde an neue Häftlinge weitergegeben. Wegen miserabler hygienischer Zustände machten sich die unterschiedlichsten Krankheiten im Lager breit.
Das hier ist die ehemalige Desinfektion. Hier wurden alle Dinge, die im Lager ankamen, Häftlingskleidung sowie Decken, Zivilkleidung, die verlaust war, desinfiziert. Es gab Kratzer auch und alle möglichen Infektionskrankheiten. Und da diese Dinge genutzt werden mussten, weiterhin mussten die in diesem Raum desinfiziert werden. Sie wurden in diesen Becken desinfiziert, und zwar waren dafür immer 5 bis 6 Frauen abgestellt, die mit langen Holzstangen diese Kleidung umrühren mussten und dann von einem Kübel zum anderen tun, von einem Becken zum anderen, bis dann letztendlich die Kleidung auf diesem Regal landete zum Abtropfen. Es war natürlich Schwerstarbeit.
Arbeiten mussten fast alle Frauen im Lager, auch die polnischen Versuchsopfer vor und nach den Operationen. Strohschuhe, Mäntel und Uniformen fertigten sie. Gestellte SS-Bilder, fern von Leid und Wirklichkeit. Die ehemalige Schneiderei, eines der wenigen erhaltenen Gebäude auf dem Lagergelände. Arbeitsstress, Psychoterror und Hunger gehörten zum Alltag. Wer nicht standhielt, dem blieb nur der Tod. Vernichtung durch Arbeit. Die Arbeitskraft der Frauen wurde rund um die Uhr ausgenutzt. Ob in SS-eigenen Produktionsbetrieben oder in der Rüstungsproduktion auf dem Lagergelände bei Siemens. Die Arbeitskräfte waren billig und damit interessant für die Großindustrie. Ein unaufgearbeitetes Kapitel der Firmengeschichte.
Vor uns liegt ein Arbeitsdienstzettel, ein Original. Zu lesen ist, dass am 6.2.1943 270 Häftlinge zusammen mit der Aufseherin das Barackenlager verlassen haben, um im nahegelegenen Siemenslager in den dortigen Arbeitsbaracken Rüstungsarbeit zu verrichten.
Wer sich dem Diktat der SS nicht beugte, landete hier im Erschießungsgang. Endstation hunderter Frauen in Ravensbrück.
Bin ich fast täglich gegangen. Ich habe ja in dem TB-Block gearbeitet und wir haben sehr viele Leichen gehabt, die ich mit den Zigeunern zusammen jeden Tag hierher gebracht habe. Wir haben dann den Leichenwagen hier vor das Krematorium gefahren und haben gemeinsam die Leichen in das Krematorium gebracht, wo dann die Männer waren, die uns die Leichen abnahmen und die Körper verbrannt haben. Wenn ich das heute alles sehe, dann weiß ich nicht, wie ich das durchgestanden habe. Denn ich könnte es heute nicht mehr.
Vor dem ehemaligen Konzentrationslager eine Idylle, die trügt. Die Uferpromenade wurde mit der Asche unzähliger toter Frauen aufgeschüttet. Ein Grauen ohne Ende. Noch heute, 50 Jahre nach Ravensbrück, leiden polnische Frauen an den Folgen medizinischer Versuche. Seit 2 Jahren kümmert sich Helga Luther um sie. Alle 4 bis 6 Wochen fährt sie nach Polen, bringt den Frauen Medikamente, Lebensmittel und Geld. Immer vor Augen hat sie die Bilder der geschundenen Beine. Das Geld für ihre Hilfe sammelt sie in Stiftungen und bei einflussreichen Politikern. Private Spenden ja, Aber keine Landesmittel, nur eine Frage der Zuständigkeit?
Wir haben keine eigenen Haushaltsmittel dafür, weil die Wiedergutmachung nicht zu der Zuständigkeit der Länder gehört. Insofern kann das Land, arm wie es ist, hier keine Hilfe geben.
Die Bundesrepublik hat für die polnischen KZ-Opfer vor 20 Jahren 100 Millionen pauschal an den polnischen Staat gezahlt. Bei vielen Opfern kam aber kaum etwas davon an. Frau Luther kämpft. Weder eine Rente noch medizinische Versorgung gibt es für die Versuchsopfer heute. Finanzielle Hilfe wird gesucht.
Ich habe gesagt, ich will alles versuchen. Ja, aber ich brauche noch deren Ja. Ich bohre, aber ob die zustimmen, das kann ich nicht vorher festlegen. Auch zu sehen.
In Deutschland verweist man auf die einstigen Zahlungen. Den noch lebenden Opfern aber hilft es nicht. Frau Luther auf dem Weg nach Warschau. Ihr Ziel, eine offizielle Rente und eine dauerhafte medizinische Versorgung der polnischen Frauen. Nur Spenden ermöglichen die ständigen Versorgungsfahrten. Die Opfer aber sollen ihre Würde wiederbekommen und nicht länger Almosenempfänger sein.
Mein Gott.
Ja, diesmal nur eine Kleinigkeit, nicht so viele Pakete. Aber ich denke...
Die Medikamente.
Ja, das ist sehr gut. Hier sind noch Multivitamine mit Magnesium. Und guck mal hier, das ist das Optovit. Das kannst du dann für die Einzelnen verteilen. Und das hier ist für Bascha.
Bascha
und Svana.
Danke.
Jeden Tag leben die Frauen mit ihrer schmerzhaften Erinnerung. Nie konnten sie verstehen, was man ihnen damals angetan hat. Auf Wunsch der Frauen haben wir alte Wochenschaufilme aus Deutschland mitgebracht.
Im großen Schwurgerichtssaal zu Nürnberg begann genau ein Jahr nach der Eröffnung des ersten großen Kriegsverbrecherprozesses die erste Verhandlung gegen 23 führende nationalsozialistische Ärzte. Das Militärtribunal besteht aus 4 amerikanischen Richtern. Den Vorsitz führt Oberrichter Biels. Zahlreiche deutsche Zuhörer waren zu der Verhandlung zugelassen. Der erste Tag war der Verlesung der Anklageschrift vorbehalten. Sie erfolgte durch den amerikanischen Hauptankläger General Telford Taylor. Alle 23 Angeklagten bezeichneten sich als nicht schuldig. Die einzige Frau unter den Angeklagten, Hertha Oberhauser, früher Ärztin im Frauen-KZ Ravensbrück.
Eine besonders wichtige Rolle spielen die Aussagen überlebender KZ-Insassen. Diese Polin wurde im Lager Ravensbrück zu Wundbrandexperimenten benutzt. Sie wurde gewaltsam zu 2 Operationen gezwungen und hat als Folge eine dauernde Verstümmelung des rechten Beines erlitten. Dennoch ist diese Frau ein sogenannter leichter Fall. Noch ist die Zahl derjenigen nicht annähernd festgestellt, die die Experimente nicht oder nur als menschliche Wracks überlebten. Die Verhandlung gegen die 23 führenden nationalsozialistischen Ärzte dauert an.
In den ersten von Ravensbrück, da war der Fall. In dem ersten von Ravensbrück.
Nach fast 50 Jahren Begegnung mit den Peinigern von einst. Wer hat wen erkannt? Das medizinische Hilfspersonal, die SS-Aufseherinnen, der Lagerkommandant standen in Hamburg vor Gericht.
Im Curio-Haus in Hamburg verhängte das alliierte Militärgericht unter seinem Präsidenten, dem englischen Generalmajor Westrop, das Urteil über die Verantwortlichen für das Konzentrationslager Ravensbrück. Das größte und furchtbarste Frauengefängnis der Geschichte. 16 Männer und Frauen hatten sich wegen unmenschlicher Behandlung und Ermordung von Tausenden von Häftlingen aller Nationen zu verantworten. Zum Tode durch den Strang wurden verurteilt
Johann Schwarzhuber, der ehemalige Lagerkommandant von Ravensbrück. Die ehemalige SS-Oberaufseherin Dorothea Binz. Carmen Maria Mori, deren abenteuerliche Laufbahn sie zu einer Zentralfigur des Prozesses werden ließ. Insgesamt verhängte das Militärgericht in 11 Fällen die Todesstrafe. Die übrigen Angeklagten erhielten langfristige Freiheitsstrafen. Die zweimonatige Verhandlung enthüllte eines der furchtbarsten Kapitel menschlicher Grausamkeit und menschlichen Leidens. Ravensbrück war, nach den Worten einer norwegischen Zeugin, die Hölle auf Erden.